Då var det dags för Inte rasism, men podcasten som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, ideologi och företrädare. Avsnitt 74 har vi kommit fram till. Mitt namn är Magnus S. Bengtsson och med mig på linje från Dublin har jag Kristoffer Gummesson.
Hej Magnus.
Hej Kristoffer. Hur är det i Dublin?
Det är bara fint, lugnt och städat som vanligt.
Ja, det är ju lite speciellt avsnitt här för att det spelas in några dagar efter den händelse som har varit väldigt, väldigt uppmärksammad av förklarliga skäl som inträffade i Stockholm i fredags, den här lastbilsattacken.
Ja, livet för egentligen alla svenskar har väl fullständigt dominerats utav terrorattacken i Stockholm under fredags eftermiddagen.
Jag såg i inspelande stund, vi spelar in det här, det är tisdag den 11 idag. Jag såg när vi startade den här inspelningen att man nu har gått ut med namn och bild på två av offren i den här terrorattacken. Har du sett det?
Ja, jo, jag såg det. Man pratade ju i ett tidigt skede om att man inte skulle göra det utifall inte offrens familj godkände det.
Nej, förlåt, man har gått ut med alla fyra offren i attacken, men nu den sista då, den fjärde som miste sitt liv gick man ut med idag, nu ikväll. Och det var den här 11-åringen som omkom.
Ja, då får man väl räkna med att det är 11-åringens familj som har godkänt det.
Mm, de säger att de tackar hela svenska folket för det stöd som de har gett. Jag vet inte om vi behöver, alltså alla känner ju till den här händelsen utan och innan förmodligen i det här läget eftersom medierna har helt och hållet översvämmas av nyheter från händelsen. Hur har du följt den från Dublin?
Jag har främst följt den genom svenska medier faktiskt. Jag fick höra om att det var något som hade hänt i Stockholm väldigt tidigt. Det var inte kanske kvart över tre eller något sånt där. Det var väldigt snabbt så skrev en kompis ett meddelande till mig på Messenger om att det var något som hände i Stockholm. Och då slog jag på SVT Play och sen så har jag följt sändningarna där. Hela tiden stort sett. Det pratas ju såklart också om vad som har hänt i Sverige även i irländska medier. Inte samma dominans förstås. Nyheterna har ju viss konkurrens ur ett internationellt perspektiv av framförallt Donald Trumps och USAs bombningar i Syrien.
Mm, just det.
Men något som verkligen har drunknat i svenska medier. Men det är ju förstås en toppnyhet även här.
Jag hade lite svårt att hålla fokus. Jag hade precis kommit hem från jobbet. Och fick reda på det. Jag tror det var precis minuterna efter. Det kom någon notis på den här Omni, heter det va?
Ja, just det.
Som är någon så här som samlar ihop en massa nyheter och sånt där. Så jag fick veta det ganska tidigt. Men det var en sån märklig situation. För samtidigt så när jag skrullade runt bland nyheterna och följde händelserna kring det här. Jag brukar göra som jag brukar och ha 3-4 stycken mediekällor igång. Det var då jag fick reda på den här Syrien-grejen också. För jag hade missat den under hela dagen. Så det var en väldigt märklig fredags eftermiddag. Att få ta del av båda de.
Ja, verkligen. Verkligen. Det läste jag redan på morgonen innan det som hade hänt i Sverige. Och sen så fick jag det såklart överskuggas av vad som hade hänt i Stockholm.
Mm.
Jag gjorde som du att när jag följde rapporteringen från Drottninggatan under fredags eftermiddagen att jag hade flera källor uppe samtidigt. Det var DN, Aftonbladet och SVT Play som jag följde. Det var ganska intressant att se hur de här ryktespridningen tog fart. Det var ju en hel del misinformation som spreds även från etablerade medier just under pågående förlopp eftersom att man rapporterade om olika skottlossningar väldigt snabbt. Aftonbladet publicerade information om att det hade, eller jag tror det var DN förresten som publicerade först på sin chatt att det förekom uppgifter om skottlossning vid Fridhemsplan och sen så dröjde det inte många minuter innan det här korsrapporterades så att säga utav SVT Play och så där höll det på.
Det var väldigt märkligt hela den, alltså nu i efterhand vet vi ju att alla de här skottlossningarna bara var just lösa rykten eller ryktespridning. Förmodligen
ja,
inte illvilligt.
Ett tag så fick man nästan intrycket av att det pågick något slags krigstillstånd i Stockholm.
Ja, men det, precis.
Det var väldigt oroväckande.
Nej, men man såg både bilder från insatsstyrka och så vidare, och sen så var det snack om skottlossning inne på Lens först, tror jag. Och sen skulle det vara på Centralen, och sen så började det komma Fridhemsplan information om.
Och uppe vid Globen skulle det också ha varit...
Var kom Globen-informationen? Jag såg aldrig den flasha förbi faktiskt. Men jag hörde efterhand att det skulle vara vart rykten om Globen.
Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någon av de här chattarna återigen. Eller inte chattarna, men live-rapporteringarna som de hade på... antingen Aftonbladet eller DN.
Jag vet inte om jag är lite naiv, men jag tyckte ändå att den här rapporteringen var mer sansad än den rapporteringen. Jag kommer ihåg, senast jag gjorde det här, det var när jag följde händelserna kring i Paris, i och med Bacalan heter konsertlokalen, va?
Bataclan, tror jag.
Bataclan heter den till och med. Den här rapporteringen kändes lite lugnare än den rapporteringen som var då.
Ja, det är möjligt. De har ju fått en del kritik i efterhand, medierna, för hur man hanterade det initiala skedet även här. Men det fick man ju också under rapporteringen av Parisdådet. Då var det ju mer eller mindre krishantering som gällde efteråt för SVT, jag minns det. För man fick ju väldigt mycket kritik då.
Just det, ja. Men jag tittade på den sändningen, den var väl hyfsat okej ändå. De drog ju även också in de här uppgifterna om skottlossning i sin sändning. Men...
Ja, det var också otroligt flummig rapportering under en period då den här reporten Kerstin Holm... Vad sa du?
Den sprang runt på stan, ja.
Hon sprang runt på stan och lät egentligen människor spekulera fritt om vad som har hänt i direktsändning. Det kändes inte som helt ansvarstagande journalistik kanske.
Nej, jag...
Också en väldigt, väldigt intressant episod där. Såg du det när en polis kom fram till henne och skulle spärra av eller utöka avspärrningen på Drottninggatan?
Nej, jag tror inte det. Nej.
Och hon frågar varför, och då säger hon, ja men vi vet inte vad som kan finnas i bilen, så vi ska undersöka det. Och så säger hon, kan det vara så att det är något explosivt? Och då säger hon, jag vill inte kommentera det. Och så säger hon då direkt efteråt, rakt kring kameran, ja då måste vi alltså flytta på oss för polisen säger att det kan finnas något explosivt i lastbilen.
Herregud. Ja.
Ja, det var väldigt märkligt. Det var lite så här panikartad rapportering.
Jag har ju lite tics så där eftersom vi sysslar med det vi gör, så att jag var ju tvungen att kolla över lite på vad den Sverigevänliga kanten gjorde under de här timmarna, eller när det här skedde. Och det var ganska intressant, för att Ingrid och Konrad, våra kollegor höll jag på att säga, men det ska jag nog inte säga. Men vi har ju pratat om det tidigare.
Ja, någon expansiv betydelse kanske.
Ja, men Ingrid och Konrad kom på idén att de skulle dra igång en egen livesändning under de här händelserna medan de pågick. Så de drog upp en YouTube-kanal där de hade något alternativ till det de kallade för folkförrädare TV. Tittar du på deras lilla alternativsändning?
Jag gjorde faktiskt inte det. Jag hade tänkt att jag skulle göra det, men jag tyckte nog att situationen kändes alldeles för allvarlig för att hålla på och ta del av informationen som just de spred.
Ja, så är det ju utan tvekan, men det är likväl intressant att följa deras rapportering i förhållande till den verkliga rapporteringen. Och vi måste bara spela upp en liten, jag vill bara spela upp en liten sekvens av hur det lät, för de litade inte riktigt på de vanliga medierna. Och sen så hade de ett uttalat syfte att kanske inte vara ett alternativ till nyhetsmedierna, utan snarare terapisamtal för alla Sverigevänner under den här händelsen.
Jag tror att det är så väldigt många människor som behöver någon att prata med, och därför tycker jag det är så bra att vi satte upp den här extra sändningen. Mm. För att vi skapar ju ett community där folk kan prata med varandra i chatten. För tänk dig själv att sitta alldeles ensam hemma och eller alternativt behöva titta på vad de säger på Aftonbladet.
Ja, men folkförälder TV, det är det sista man vill ha. Nu ringer min kära mamma här och det måste ju alltid prioriteras. Men pratar du på Inger?
Ja, det är inte bättre att du sätter igång någon sändning för att det är lite dumt att bara sitta och babbla.
Ja, nej, men det gör. Ja, vi drar på lite Aftonbladet här och ser vad de säger. Ja, så är det. Jag vet inte om vi ska ta in någon gäst här lite längre fram. Jag tvekar väl lite på det, för jag antar att det är ju ingen som vet mer än vi. Och då är det inte så att vi vet så himla mycket, utan det är mer det att ingen vet faktiskt någonting. Vi kan väl ta och lyssna lite på vad Sveriges Radio säger då, Ingrid.
Mm. Ja, det var inte just folkförälder TV på Aftonbladet som man skulle få slippa om man lyssnade på deras sändning.
Jag var bara tvungen att spela upp här, för det var lite ironiskt kan jag tycka att de satt och pratar om folkförrädare-tv och ville vara ett alternativ till det. Och sen sitter och live-lyssnar på Aftonbladets sändning och SVT:s sändning.
Ja, de har väl en tendens på den där sidan att vara lite inkonsekventa när det gäller just de där sakerna, i vilken mån man litar på etablerade medier och inte. Det har ju märkt förut.
Man måste ju ändå säga att det var för övrigt ett väldigt intressant terapisamtal som höll på i kommentatorsfältet. Där man bland annat kunde läsa kommentarer som: nu får vi förlita oss på judarna så att de kan hjälpa oss med ännu mer mångkultur. Och sen även kommentarer som: alltså jag förstår att man vill tala om judar, men vill man faktiskt nå folk nu är det bättre att trycka på islam. Judekopplingen blir bara syntax error för någon som inte är insatt. Slutcitat.
Okej, ja. Det är ju härliga människor de verkar locka till sig till sina terapisamtal.
Jag tyckte det här var intressant att säga, för det var en väldigt annan ton. Jag tror att man missade i efterspelet av allt det här. Just att man har pratat väldigt mycket om de senaste dagarna på hur människor har samlats upp och liksom stått starka tillsammans och sådär. Men det finns ju en klick i Sverige som är väldigt motsatsen till det där. Och väldigt mycket av den här rapporteringen från deras håll, eller det de ville förmedla, det var ju liksom att dels att politikerna var ansvariga för det här, och initialt var det väldigt mycket att det var polisens fel och att polisen var helt värdelösa på det de gör.
Ja, sen så har ju andra sidan polisen fått väldigt mycket cred för hur man har hanterat hela den här situationen, och särskilt i det initiala skedet då man faktiskt fick till stånd ett gripande av den misstänkte gärningsmannen bara timmar efter dådet, och man lyckades dessutom stänga ner i stort sett hela Stockholm inom loppet av en timme. Hela innerstan spärrades av, man stängde ner tunnelbanan på ett sätt som var betydligt mer effektivt än till exempel det som skedde i Paris då myndigheternas initiala krishantering ju fick mycket kritik.
Men någonstans, alltså den här gången, man märker att framförallt från sverigedemokratiskt håll så har man lärt sig att hålla sig lite, hålla tungan i styr.
Det tänkte jag också på, om du jämför exempelvis med hur det såg ut på Twitter efter Anders Behring Breiviks dåd i Norge 2011, så var det ju en betydligt mer restriktiv inställning från sverigedemokratiska politiska sida. Jag minns Linus Bylund, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han skrev efter dåden i Norge, men han var ju väldigt snabb med att spekulera i, eller konstatera mer eller mindre, att det här var ett islamistiskt terrordåd, vilket det ju inte var, och att dessutom försöka göra politiska poänger av det. Jag gick in på hans Twitter under fredagen också för att se vad han skrev, och då var han faktiskt väldigt restriktiv i sina uttalanden. Och retweetade till och med någonting som hade att göra med att man i det här läget inte ska dra alla muslimer över en kam och så.
Oj, ja, det var spännande. Var det inte han som skrev i och med Breivik dåden att nästa person som ojar sig över muslimer när det ligger brödande normen på gatorna, något åt det hållet?
Så var det. Jo, men precis.
Det är en kovändning ändå.
Ja, till det bättre. Och credda den som creddas bör, det var väl för väl. Det är klart att han även på Twitter försöker plocka in politiska poäng, men det är ändå en klar skillnad mot hur det såg ut för 5 år sedan.
Ja, annars har det inte varit så mycket. Det var någon grej med Richard Jomshof som lyckades retweeta någon grej med påstått citat av en präst som satt i SVT, som handlade om att den här prästen skulle ha sagt att vi måste kunna förlåta den här terroristen, vilket inte var sant.
Det såg jag, det var en sån här fejknyhet.
Ja, exakt. Jag tror den kommer från Politikfakta eller någonting från början. Nu var det ju inte kanske inne på just det område som de brukar vara inne på när det, den här typen av grejer händer. Annars har det inte varit någonting. Kent Ekeroth så jag gjorde debut igen på Avpixlat och skrev en artikel om att han hade haft rätt hela tiden.
Ja, den såg jag också. Men det var åtminstone något, det var publicerades väl idag.
Ja.
Det var åtminstone inte en tweet i triumfatorisk affekt som vi såg flera stycken av efter Breivik. Det var den här tweeten som Linus Bylund retweetade. Han har alltså inte skrivit den själv, men det står: det vore charmant om vi slapp mer öppenhet texter lika Dells på Expressens kultur innan kropparna ens hunnit kallna. På samma sätt vore det fint om vi kunde få slippa allt är muslimernas feltexter.
Ja. Ja. Ha, ska vi lägga ner den här podden nu eller?
Vadå då?
Ja, men nu är det ju... Nu börjar de ju skriva sådana saker.
Jaha, det var så du menade. Okej.
Okay. Ja, ja. Ett intressant fenomen som jag uppmärksammar, det var framförallt när jag lyssnade på Ingrid och Konrad, det var att, och det gäller även, ja, men just den här idén att titta, vi hade rätt. Men de verkar leva i en värld där de tror att de är de enda som hade liksom kunnat ana att något sånt här skulle kunna hända. Som om vi inte har pratat, i alla fall det senaste året, om just risken för terroristdåd. Har vi varit en av de mest aktuella frågorna hela det senaste året?
Ja, de senaste åren skulle jag säga. Och absolut är det så. Det tycker jag också att man har märkt i reaktionerna efteråt. Jag tycker det är väldigt tydligt att jag tror inte att Sverigedemokraterna och deras allierade höger ut, så att säga. Jag tror inte de tjänar särskilt. Man brukar ju prata om det, att den typen av rörelse tjänar på såna här händelser.
Uh-huh.
Det verkar ju inte riktigt så. Det verkar ju snarare som att de människor som redan står på deras sida kanske möjligen förstärks i sin världsbild och blir ännu mer aggressiva mot det så kallade etablissemangens, medan resten av svenskarna verkar sluta upp och försöka skapa en ganska stark sammanhållning baserat på det här.
Ja, men det var det jag menar med att den så kallade Sverigevänliga rörelsen är inte lika med på det här uppslutningen, utan snarare...
Nej, det känns inte som att de ligger riktigt i takt med folkkänslan, så att säga, om man nu kan uttrycka sig så.
Men jag menar, om man som sagt, du har ju...
Men det där beror ju det beror ju såklart på det du sa. Alltså det är ingen som är förvånad egentligen över det här. Det är klart att det är ett visst mått utav chock, särskilt för stockholmarna, men alla har ju räknat med att något sånt här skulle kunna hända.
Mm. Men det tyckte jag var något märkligt, eller möjligen lite störande, just när det kom rapporter, eller när man, det var en del krönikörer och så vidare som skrev att Sverige kommer aldrig vara så likt efter det här. Det var, Sverige är inte samma sak idag som det var igår. Men är det inte...
Ja, det var till och med någon som använde sig av uttrycket att Sverige har förlorat sin oskuld. Ett sånt där mantra som man ser i alla dokumentärer om Olof Palme-mordet. Hur många gånger kan ett land förlora sin oskuld egentligen?
Nej, men jag tyckte det var märkligt för att... Alltså, som sagt, man förstår ju chocken och de känslomässiga reaktionerna på hela det här, eller allt det här. Men just att påstå att Sverige skulle vara ett annat land för en vecka sedan och nu, menar jag, är inte sant, eftersom jag tror att de allra flesta har varit fullt medvetna om den här risken att det här skulle kunna ske. Så det är ju inte så att någonting har förändrats egentligen, förutom då känslomässigt möjligen. Politiskt bör ju ingenting ha förändrats från förra veckan till denna veckan. Däremot så kan man ju bli lite provocerad av att den debatten som har dratt igång nu. Det känns som det är en diskussion nu som har varit hela tiden, fast det känns som att alltså vissa försöker ha den här diskussionen som vi inte har haft den här diskussionen.
Jaha, du menar så, att man försöker påstå att vi inte har haft en diskussion om terrorismhotet förut?
Ja, men det, jag är lite förvånad över att nu verkar det som att det är en, det framstår som att det är en jättediskussion nu. Fast den här diskussionen har legat hela tiden och sen så kan jag bli lite upprörd på den politiska diskussionen när politiker börjar ha den här diskussionen som om vi inte hade haft den här diskussionen.
Jo, absolut. Absolut. Jag hade faktiskt tänkt prata om det lite grann också senare.
Okej. Eller var är det jätteflummigt att förstå det här?
Nej, man kan ju säga så här att det har ju absolut inte samma politiska konsekvenser som till exempel 9/11-dådet hade. För att det var ju mer av en blixt från klar himmel, inte helt och hållet såklart. Men det var ju så att säga starten på dels kriget mot terrorismen och en ny våg utav jihadism som egentligen inte helt har dött ut sedan dess. Mm. Även om det kommer med olika styrkor under olika perioder såklart. Och på det viset så kommer det inte förändra Sverige på något sätt i grundvalarna. Det kanske under en period kommer att bli en mer intensiv diskussion om terrorbekämpning. Men som sagt, den pågår ju i det politiska livet hela tiden. Vilket såklart beror på att vi har en överhängande eller en så kallad förhöjd risk för terrorattentat. Det är ju inget nytt. Det har ju legat på en trea på den här skalan som Säpo tillämpar under ganska lång tid, vilket då betyder förhöjd och att det då finns en betydande risk. Det var ju uppe på en fyra under en period, men det var väl bara någon vecka där de hade den här, då man grep den här killen som visade sig vara helt oskyldig uppe i Boden.
Mm, och sen så sänkte man den lika snabbt. Jag fattar inte, det var ju märkligt i sig.
Skillnaden var väl att man höjde den till en fyra, så hade man väl konkreta uppgifter, ansåg man, om att det pågick ett planerande av ett terrordåd.
Ja, okej. Okay. Så det är den stora skillnaden, att nu är man medveten om att det skulle kunna ske, men om du höjer den en till så är risken stor att det faktiskt är på väg att ske.
Ja, så vitt jag förstått det så var anledningen till att man gjorde det för att då fanns det konkreta uppgifter om att det kommer att kunna hända någonting just nu. Mm. Men annars är det väl mer utav att baserat på den allmänna situationen att den ligger på en tre. Ja, det har ju förstås varit många reaktioner efter det här terrordådet i Stockholm som går bortom känslan av sorg och rädsla och solidaritet. Röster har höjts mot politisk slapphet och rop om ansvarsutkrävande förekommer ju också, såklart. Mm. Från politiskt håll så har ju de flesta suttit hyfsat lugnt i båten, även bland Sverigedemokraternas riksdagsledamöter som vi nyss tog upp. Men allmänna debattörer och gaphalsar passar ju såklart på. Det värsta exemplet är väl kanske Joakim Lamotte, den kanske mest motbjudande men ändå ofrivilligt underhållande pekoralisten i svensk debatt. Jag tänkte att jag skulle lyssna på ett klipp som han publicerade mitt under brinnande terrordåd under fredags eftermiddagen.
Nu har det som inte fick hända hänt. En misstänkt terrorattack i Stockholm. En lastbil har mejat ner flera personer mitt i stan. Det rapporteras om skottlossningar. Det rapporteras om flera personer dödade. Det som inte fick hända har hänt. Och jag kan bara säga så här till våra politiker. De har inte lyft ett finger för att förhindra sånt här. Tvärt emot har de låtit Sverige bli en frizon för terrorister. Man har låtit människor åka ner och kriga för IS, slakta, mörda, våldta oskyldiga människor och sen komma tillbaka till Sverige som har ingenting har hänt och få jobb och tak över huvudet och all annan möjlig jävla skit. Samtidigt så ger vi miljoner i bidrag till organisationer som bjuder in religiösa fanatiker som talare. Och här i Göteborg så ger vi skattepengar till för att sätta upp teateruppsättningar där man förklarar hur synd det är om de här människorna, att man ska försöka förstå dem istället för att bura in dem. Ja, Sverige har misslyckats totalt. Idag så går alla mina tankar till de som råkar ut för detta i Stockholm. Samtidigt så förbannar jag våra politiker som har varit så jäkla handlingsförlamade. Tack för mig!
Ja, han är så svårt irriterad med den här människan. Jag stör mig också på den här drop mic-tonen som man har i slutet. Tack för mig!
Alltså,
som att han har sagt något väldigt dräpande.
Jag kommer ihåg när jag såg den här, precis som du sa, han spelar ju alltså in det här, det måste ju varit inom en timme efter att det här skedde.
Ja, det var det nog. Kanske jag har ju ingen aning om vad som hade skett.
Kanske till och med en halvtimme. Alltså, en halvtimme efter. Men alltså, han vet ju inte vad han pratar om. Han bara drar i massa olika trådar och jag fattar inte riktigt.
Han gör ju alltid så. Vilken fråga han än debatterar så har han ju inte... men som man ens publicerar något klipp om så är det ju bara fullkomligt onyanserat varje gång. Det är ju inte... Han ska ju föreställa någon slags journalist, men det är inte journalistik vi pratar om. Det är ju någon slags... Det handlar ju om att hetsa upp hans folkhop till följarskare.
Men det är lite så här, man kan tänka sig någon som sitter vid ett middagsbord och så berättar någon annan någon historia och sen börjar han sitta och skrika på de här uppgifterna som han någonstans får höra.
Ja, men han påminner mycket om en full släkting som sitter och slentrian och hatar politiker.
Men det som ska läggas till här också, det är ju att han publicerar det här videon och glömmer att lägga in sitt Swish-nummer, så han redigerar om sin post på Facebook som den här videon kommer in i och lägger in sitt Swish-nummer också, för han har glömt att lägga in det. Och det här händer,
ja,
alltså.
Precis. Det är nästan det som är mest motbjudande med det här, att han försöker liksom ekonomiskt på något vis kapitalisera på, och så det kombinerat med den här drop mic-tonen han har på slutet, får en ju att känna viss avsmak i munnen.
Men som sagt, alltså det är väldigt märkligt också de grejer han krafsar efter. För ena stunden så pratar han om IS-krigare har fått, man har låtit människor åka iväg och strida för IS. Och sen så har de kommit tillbaka och ska få jobb och bostad. Och sen så i allt det här så drar han in den här teaterföreställningen i Göteborg. Av någon anledning. Ja. Och sen så anklagar han att det är politikernas fel för allting. Alltså det är ju bara så jävla märkligt.
Ja.
Svamme.
Han är ju den värsta sortens populist. Får man säga. Okay. Jag kan känna så här att när något sånt här tragiskt har skett så får man såklart ha överseende med att många människor känner ilska mot makthavare. Och har ett behov av att utkräva ansvar. Och sådär. Jag har inga problem med det. Och som minister så måste man ju såklart tåla det. Men jag tycker att det är häpnadsväckande vedervärdigt när människor som har betalt för att bidra till den offentliga politiska diskussionen i Sverige publicerar extremt polemiska debattinlägg utan att visa minsta tillstymmelse till analys eller ens grundläggande kunskaper om frågan man diskuterar. Och samtidigt så har man då den goda smaken att tigga pengar från den stackars skara människor som man har lyckats elda upp med sin meningslösa agitation. Det påminner en hel del om de här frikyrkliga televangelisterna som gör sig själva rika på aningslösa pensionärer, främst i USA.
Amen.
Passande tillägg. Mm. Från Sverigedemokraterna i alla fall. Och deras allierade på slasksajterna så har man såklart intentioner på att kapitalisera på den här attacken också. Men i det fallet då rent politiskt. Det diskuteras såklart olika strategier vad det gäller terroristbekämpning. Men såg du söndagens agenda då de diskuterade det här? Det var Annie Lööf, Anna Kinberg Batra, Anders Ygeman och Jimmy Åkesson som var på plats i studion.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag läste lite om debatten i efterhand.
Den diskussionen som de hade tyckte jag var ganska talande vad det gäller det politiska, vad säger man, spelplanen när det gäller terroristbekämpning.
Mm-hmm.
Eftersom att det visade att det rådde ganska stor enighet i den frågan egentligen.
Ja, förutom vad jag förstod så hade Jimmie Åkesson sagt att han ville att folk inte skulle komma tillbaka.
Ja, precis. Men det har ju mindre betydelse egentligen när det gäller terroristbekämpning just. Eftersom att människor som kommer från IS då, de sätts ju i fängelse i så fall.
Jo, men jag tycker att det blir en sån alltså tydlig skiljelinje på hur Sverigedemokraterna tänker och hur vi andra tänker. Alltså ur det här nationalistiska perspektivet. Att men de här,
absolut,
de,
absolut.
Här de här människorna, även fast de är svenska medborgare, så vill man inte ta ansvar för dem. Utan det blir ju ett enormt hyckleri. Alltså om det hade varit ändå i deras tycke svensk gärningsman så hade det ju varit en helt annan fråga. Men när det handlar om någon med invandrarbakgrund så så har man den här hållningen. Det är, man är inte så egalitär i sin rättvisesyn om man säger så.
Nej, det har man ju aldrig varit, och det är säkert en ganska effektiv politisk catchphrase som Jimmie Åkesson har där, men det bekämpar ju inget terroristbrott. Men vad det gäller just terroristbrottsbekämpning så finns det en ganska stor enighet vad man vill och kan göra. Det var ingen överraskning att risken för ett terrordåd var överhängande i Sverige, som vi redan sagt. Och det har inneburit att de polisiära befogenheterna successivt har ökats de senaste 10-15 åren egentligen. Bland annat var ju Thomas Bodström en förkämpe för bland annat utökad möjlighet för till övervakning och avlyssning under sin tid som justitieminister.
Mm.
Det som kanske är på tapeten just nu är att kriminalisera all typ av medlemskap. Det är väl det som är den främsta frågan just nu i alla fall. Att alltså kriminalisera medlemskap eller samröre med en terroristorganisation, även om man inte har begått någon brottslig handling under sin tid som medlem. Till exempel att man har varit med en terroristorganisation och lagat mat eller sysslat med transporter och sådana saker.
Mm. Har inte vi diskuterat den här frågan förut?
Inte vad jag kan minnas.
Men problematiken med den typen av lagstiftning är väl att den slår för brett, va?
Nja,
svår att formulera.
Vad representerar Agenda ville göra det här. Problemet är, och det här är alltså inget nytt, för regeringen utredde det här redan förra året, men det har inte kommit till stånd främst för att det är lagtekniskt knepigt, bland annat för att man måste runda grundlagen om föreningsfrihet och så. Det gäller att hitta en lagteknisk möjlighet som heller inte slår för brett såklart, för att kunna göra det. Och det kan ju också komma in aspekter om yttrandefriheten och så vidare. Men sen så är det ju också så att en sådan lagstiftning hade ju inte förhindrat det här dådet, eftersom att den misstänkte gärningsmannen Rakhmat Akilov, är det så det ska uttalas, han var ju inte förbunden med någon terrororganisation.
Nej, det har slått mig faktiskt i den här efterdebatten, och framförallt när man till exempel då pratar om återvändare IS-krigare. För i det här fallet är det ju inte, det verkar ju i alla fall inte som att det är det som är aktuellt här. Den här mannen verkar ju inte vara en återvändare, så att säga.
Nej.
Och för det andra, precis som du sa, så har ju inte den här personen några tydliga kopplingar till IS, förutom att han uppenbarligen verkat ha sympatiserat med dem. Det var vi vet än så länge.
Det finns väl några en del av hans nätaktivitet som tyder på det.
Jo, men exakt. Men då är det, då jag får lite känslan av att det är inget fel att prata brett i de här frågorna och prata många olika frågor, men jag känner att man lite missar. Om man nu hävdar att viss lagstiftning hade stoppat den här mannen just, så är ju de två frågorna inte aktuella.
Ja, precis. Vad som däremot är aktuellt är ju att han vistades i Sverige illegalt, eftersom att han fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd redan förra året.
Mm.
Och på den här punkten är ju ansvariga politiker mer sårbara för kritik. Det är något som Sverigedemokraterna såklart kan plocka politiska poäng på, eftersom att man har ganska länge förespråkat mer effektiv verkställighet utav utvisningar till exempel.
Mm.
Det man pratar om här är ju inga direkta lagändringar, utan det handlar ju som sagt om hur man verkställer utvisningar av asylsökande som fått avslag.
Det finns redan en lag, så att säga.
Ja, men precis. Det handlar mer om det exekutiva. Sverigedemokraternas förslag här handlar bland annat om att sätta asylsökande i förvar, så att de inte har någon möjlighet att gå under jorden efter ett betungande beslut. Men faktum är ju att den möjligheten redan finns i utlänningslagens 10:e kapitel. Alltså att sätta asylsökande eller människor som fått avslag i förvar. Saken är den att det bara finns ett begränsat antal förvarsplatser för det enda målet. Jag tror det handlar om 300-400 stycken. Moderaterna föreslog i ett av alla sina, ärligt talat, tramsiga försök att vinna väljare med en ny approach i migrationspolitiken, så föreslog man att utöka med 200 nya förvarsplatser till en kostnad av 335 miljoner kronor. Ett totalt slag i luften, alltså, med tanke på att antalet asylsökande under 2015 uppgick till 165 000. Och det innebär för övrigt också att Sverigedemokraternas idé om förvar också mest är politisk retorik, eftersom att det helt enkelt är praktiskt omöjligt att ha så många människor i förvar. Du kan ju så att säga inte ta alla asylsökande i förvar rent praktiskt, för att inte tala om de legalitets- och rättssäkerhetsprincipiella aspekterna som kommer till det.
Mm-hmm. Som
att du frihetsberövar rutinmässigt i så fall människor i tiotusentals i Sverige. Asylprocessen kan ju vara väldigt lång. Det kan ju ta ett eller till och med ett år eller till och med ännu mer tid innan man får besked om sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
Mm.
Men, så det handlar om ganska lång tid som man mer eller mindre frihetsberövar människor. Så.
Men tänker man tänker sig samma motsvarighet som man har i vissa sydeuropeiska länder?
Ja, man införde väl något sånt här system i Ungern alldeles nyligen, tror jag.
Mm.
Något år sedan kanske. Mm. Eller om det var till och med ännu mindre tid sedan. Jag läste om det i alla fall. Transitcentrum, som man kallar det. Och det är klart, om man skulle göra på det viset som de gör, alltså att spärra in människor i tusental på väldigt små ytor med taggtrådstängsel, då hade de här förvarsplatserna kanske varit kanske varit billigare, det kanske varit mer praktiskt genomförbart, så att säga. Men man kan ju fråga sig hur det ser ut ur en humanitär synpunkt.
Jag tänker mig mest så här, alltså det stora problemet i den här debatten är ju, alltså du har en person i det här fallet då, och det verkar som en ganska radikal lösning mot alla de människor som, alltså det hade nog svidit ögonen på folk, tänker jag, om du hade låst in till exempel barnfamiljer och så vidare. Just för att
svidigt i ögonen på folk hade det gjort. Det hade också varit en ganska grov inskränkning i människors fri- och rättigheter.
Jo, min poäng är att det är lätt att dra sig åt det här hållet när man gör en politisk poäng av en terrorist.
Ja, precis. Nej, men det framstår ju så mycket mer lockande i skenet utav det som har hänt, såklart. Men då måste vi förstå konsekvenserna utav det, att Sverige skulle rutinmässigt låsa in, som sagt, tiotusentals människor under väldigt spartanska förhållanden under väldigt lång tid.
Mm.
Det andra som man skulle kunna diskutera vad det gäller just den här saken, alltså att verkställa utvisningar, det är ju så kallade utlänningskontroller. Om du kommer ihåg REVA-projektet som polisen hade för ett antal år sedan.
Ja, just
det. Det vi har sett av REVA är ju att det leder till en väldigt hög grad av profilering från polisens sida och skapar ytterligare splittring i samhället. Men det är ju ändå en politisk åtgärd som så att säga får mer luft under vingarna i skenet av att något sånt här har hänt. Och då kan det vara värt att säga att även om man hade lyckats spåra Rakhmat Akilov genom till exempel ett REVA-projekt, så är det osannolikt att han hade kunnat tvångsutvisas ur landet ändå. Det finns nämligen en dom från Europadomstolen från 2012 som gör det svårt att utvisa människor till just Uzbekistan, eftersom man inte får kontakta uzbekiska myndigheter vid en avvisning.
Sorry, men det har varit en del skriverier om det där nu de senaste dagarna, om just det här med att utvisa folk till Uzbekistan. Just vad jag förstod, för att de bland annat riskerar tortyr till följd av att de har sökt asyl i ett annat land. Från sin egen
Exakt,
regering.
Det är det som Europadomstolen gör i sin bedömning från det rättsfallet. Det finns även ett uttalande från FN som antyder på samma saker, att det betraktas som en handling av förräderi i stort sett att ha sökt asyl. Man kan fortfarande utvisa människor enligt Europadomstolens dom i alla fall, så kan man fortfarande utvisa människor till Uzbekistan, men då så får man inte kontakta uzbekiska myndigheter, vilket i praktiken alltså innebär att personen måste lämna landet frivilligt.
Jag läste att man kunde sätta dem med tvång på ett flyg också.
Ja, precis, men du kan inte från myndighetshåll så att säga implementera att han faktiskt kommer dit.
Nej, precis. Och det här är ju också viktigt att se i ljuset av just det som har hänt. För då är det samma logik. Jag tror att många människor inte hade något problem med att den här personen just hade hamnat i tortyr i hemlandet, som ser på världen på det sättet, så att säga.
Men ja, just att då går det ju tusen andra uzbeker.
Exakt.
På en terrorist, om inte mer såklart.
Men det är någon form av kollektiv bestraffning för alla de människorna som riskerar tortyr för en människas dåd.
Ja, precis. Det här kallas för ett verkställighetshinder på asylrättsspråk. Det är något som kan orsaka en del huvudbry för mottagarländerna. Även Sverige, alltså att man inte kan utvisa människor som riskerar dödsstraff eller tortyr i sina hemländer. Det är inte tillåtet enligt Europakonventionen som Sverige är anslutet till, så det är ingenting som vi så att säga kontrollerar medelst egen lagstiftning. Men det är också såklart fullkomlig rimlig hållning som man tar i Europakonventionen. Ett känt exempel på där det faktiskt orsakar problem dock är fallet med Mulla Krekar i Norge. Han har vistats i Norge sedan 1991. Mm. Han är misstänkt för terrorbrott i Irak dock, och bedöms därmed som en säkerhetsrisk i Norge. Men trots att han har fått ett utvisningsbeslut så kan han inte utvisas eftersom att han riskerar dödsstraff i Irak.
Okay.
En lösning på den typen av problem är så kallad kommunarrest, vilket begränsar en persons rörelsefrihet i landet som personen vistas i, eftersom att han tvingas inställa sig hos sin lokala polisstation för att rapportera dagligen då. Den lösningen har man också använt i Sverige med ett antal kurder som hade PKK-kopplingar men som inte kunde utvisas till Turkiet av samma skäl då, att de riskerade dödsstraff eller tortyr i hemlandet.
Men finns det möjlighet att använda den typen av lagstiftning? Att du till exempel skulle kunna använda fotboja eller att man måste infinna sig?
Ja, det gör vi i Sverige. Och i det fallet så gjorde vi det med de här personerna som har PKK-kopplingar. Det har man inte gjort med Rakhmat Akilov, han gick under jorden. Även om man hade liksom utökat så att säga användandet av det här med kommuner, så hade ju det inte hjälpt eftersom att Rakhmat Akilov inte var misstänkt för något terroristverksamhet.
Ja, just det.
De hade ju fått in något tips till Säpo om honom för en tid sedan. Jag vet inte när det var, om det var år sedan. Några år sedan. Men det var ju uppgifter som inte gick att verifiera. Slutsatsen är i alla fall att man från politiskt håll givetvis måste göra allt man kan för att skydda medborgarna från den här typen av terroristattentat. Men det jag bara vill säga är att man måste komma ihåg att man alltid tvingas kalkulera med ett visst mått av risktagande om man nu vill leva i något annat än en auktoritär polisstat. Som sagt, alternativen till de svenska tillvägagångssätterna i det här fallet har ju varit att låsa in människor rutinmässigt i tiotusentals under, som sagt, väldigt spartanska förhållanden om man ska ha någon möjlighet att ha råd, eller att utvisa människor till dödsstraff och tortyr och sådana saker. Faran med terroristbrott är ju just detta, att man i ren hysteri överger alla principer som präglar en rättsstat och ett öppet demokratiskt samhälle. Jag vet att det låter som en klisché, men det är faktiskt ett argument som har avgörande principiell bäring här. Det var allt för veckans avsnitt av Interrasismen podcast. Ett avsnitt som av förklarliga skäl helt har dominerats av det som hände i Stockholm på fredags eftermiddagen, fredagen den 7 april.
Ja.
Ni kan som vanligt mejla oss på podd med 2D @interrasismen.se och komma med synpunkter, kritik eller uppmuntrande ord. Eller hur, Magnus?
Mm. Helst uppmuntrande ord. Eller kritik. Kritiken är ganska kul oftast.
Jag tycker att den kan vara det.
Skicka gärna inga sådana konstiga mejl med liksom er syn på verkligheten. Och som mer eller mindre saknar frågor. Ja, men du vet, när det är någon Sverigevän som skickar en mail och gör en Joakim Lamotte och bara drar en massa trådar lite överallt ifrån. Jag vill tipsa om dels Google. Väldigt bra sätt att få reda på information om man är intresserad av att få reda på saker. Eller om man inte är uppkopplad så kan man använda sig av Nationalencyklopedin. Där står det också väldigt många saker som kan vara nista. Vi är inget uppslagsverk. Maila gärna inte oss. Maila gärna inte oss eller och bygga halmgubbar om saker som vi inte har sagt.
Ja, just det.
Eller,
nej, men med det sagt så får vi ju med jämna mellanrum mail från välmenande lyssnare som kommer med kritik. Och det är ju såklart väldigt konstruktivt och det tar vi såklart till oss också.
Jo. Det var inte dem jag pekade på. Utan med
de här
mejlen där vi ska svara på alla samhällets problem. Förklara varför det. De är där. Den typen av mejl.
Men det är väl trevligt att människor har så mycket förtroende för oss att vi tillskrivs någon slags ansvar över hela världens problem.
Alltså jag kan svara på den typen av mejl också, men då ska jag ha betalt
I egenskap av politisk konsult.
Ja, om inte annat. Eller terapeut, jag vet inte. Ett bättre förslag än att mejla oss, det är ju att mejla din lokala politiker eller någon annan så du kan trakassera.
Eller Johan Andersson på Gränsen Sverige. Han
Johan Andersson
på prata med någon om sånt där.
Han hade säkert svarat på det och sen säkert skickat ett stort antal obskyra källor som bekräftar det han tror på. Det tror jag. Och
förmodligen... Har du koll för övrigt på hur Granskning Sverige har reagerat på
granskning, vad som har hänt? Alltså ett helt makalöst klipp de släppte i lördags, alltså dagen efter det här. Det handlar om att de ringer till Aftonbladet och ifrågasätter varför de inte publicerar bilder på offren på Drottninggatan. För att Aftonbladet påstår dem. För de har inget på det här förmodligen, men de menar att vi får ju alltid se bilder från förintelselägren. Så här, varför försöker ni mörka det här? Som, alltså, det är så jävla dumt. Så att...
Ja, det är bizarrt. Men vad antydde han att de skulle ha för motiv att mörka?
Ja, men att de mörkar islamisters dåd. Men inte, men att Johan Andersson på Granskning Sverige menar att man har försökt att göra svenska folket mjäkigt och öppna gränsen för att de har fått se så mycket bilder på förintelsen och döda människor i förintelslägren. Då menar han att det har varit propaganda och så försöker man mörka invandringens konsekvenser, som han menar. Och då menar han att varför visar ni bilder på människor som var döda i snart 80 år eller dog för 80 år sedan eller blev mördade för 80 år sedan när ni inte visar bilder på människor som dog häromdagen. Det är en rimlig slutsats.
Ja, där kan vi verkligen prata om människor som lever i sin egen lilla bubbla.
Jag måste för övrigt kommentera det här Ingrid och Konrads lilla terapisamtal som de sysslar med i fredags, där de bland annat bjöd in Stefan Jakobsson från före detta partiledare för Svenskarnas parti, så han kunde sitta och diskutera den här frågan. Det var intressant.
Jaha, det var ju verkligen intressant. Men det är öppet nationalsocialistiska Svenskarnas parti alltså.
Nej, men alltså, jag vet inte om det är där vi har hamnat nu. Alltså, Granskning Sverige behöver terapi och Ingrid och Konrad sysslar med terapisamtal. Det hände något speciellt med den svenska extremhögern, uppenbarligen.
Ja, men det låter som någon slags sjukdomsinsikt, åtminstone. Ja, men någonstans... kommer det med någon lösning på det.
På tal om det så var för övrigt Johan Andersson med i Ingrid och Konrad ganska nyligen. Men han kanske uppmärksammat att de kanske har hittat varann. De behöver terapi och Ingrid och Konrad har tagit på sig rollen som terapeuter.
Ja, det var väl för väl. Så slipper den här stackars pressansvarige på Försvarsmakten vara hans terapeut.
Men det kanske är så.
Nu hänvisar jag till ett gammalt avsnitt.
Det kanske var så att Ingrid och Konrad lyssnade på det avsnittet och tog till sig av mitt tips om att man skulle starta terapisamtal för de högerextrema i Sverige, så kanske vi slipper dem.
De brukar väl lyssna på oss?
Jag vet inte.
Mellanåt i alla fall.
Ja. Hej, hej.
Men med det sagt så ska vi väl ta och runda av det här. Mm. Vi hoppas att när vi kommer tillbaka nästa gång så gör vi det under lite gladare omständigheter. Och kan prata om någonting annat än terror och död. Som sagt, hör av er så hörs vi igen om 2 veckor.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Tack, hej.
Jag gillar att Leif G.W. Persson har gett sig in i debatten.
Jag såg det. Jag såg honom både igår och idag på Aftonbladets första sida.
Mm. Men det...
Vad är det han säger egentligen? Han verkar ha lodat omkring och hittat en bil.
Ja. Nej, han, alltså det är lite löjligt klickhysteri av Aftonbladet.
Ja, alltså, nej, men det är ju någonting med GV. Alltså så fort det händer någonting, då hamnar han på första sidan. Det är, intressant.
Men jag gillar...
Han måste vara extremt säljig, för det är sånt där ser de ju statistik på. Så.
Ja, det är
ingen,
ja.
Det är ingen slump att han återvänder hela tiden.
Nej, det är helt uppenbart att de har ju ringt honom för att få en kommentar så att de kan trycka upp honom på första sidan.
Första sidan, ja.
Men han fick någon... Fan vad det är. Jo, han får en fråga av Aftonbladet så här: du brukar väl annars inte berömma polisen särskilt ofta? Och så säger han: det stämmer inte. Jag blir ofta uppringd av journalister som säger: det här är väl för jävligt om något som polisen har gjort eller inte har gjort. Nej, säger jag. Då blir det inga rubriker, inte ens en artikel. Det är så jävla talande för Aftonbladets journalistik.
Ja, verkligen. Nej, men det är faktiskt sant. Man har ju intrycket av att han bara kritiserar allt som polisen gör hela tiden. Men det är förmodligen inte så. Det är väl mer det man ser.
Nej, i det här fallet så gör han ju inte det. Och så får han ju frågan dock. Men, ja.
Alltså, ingressen på Aftonbladets artikel. Leif G.W. Persson har inte oväntat kraftfulla åsikter om terrordådet i Stockholm i fredags. Nej, vem fan är inte det? Kraftfulla åsikter. Liksom, är det någon som inte har det?
Nej.
Leif G.W. Persson tar terrordådet i Stockholm i fredags med ro. Det hade varit en mer säljig ingress, tycker jag.
Ja.